Och jag har funderat mycket runt en del tankar där på sista tiden och började titta på dem. Och i vanlig ordning så ser man att det finns ganska mycket att säga om det. Så mycket så att det går inte att få fram det i en predikan, utan snarare blir det väl några styckna. Och det som är intressant här är naturligtvis att det här är Paulus sista brev som han skriver. Men innan vi beger oss dit så ska vi ta en stund i bön. Herre, vi tackar dig denna morgon, Jesus, och vi ber bara att du välsignar de tankar som vi framför. Vi har en bok framför oss som heter Bibeln. Det är inte människors tankar om dig, utan det är din uppenbarelse av dig själv. Herre, det förändras inte oavsett vad människor tycker eller tänker. Vi är en grupp som har valt att tro på vad du säger i ditt ord. Och vi vill verkligen göra det på allvar, Jesus. Vi vill verkligen ta till oss de ord som du ger oss dagligen. Herre, välsigna den här texten, välsigna de här verserna, välsigna de här tankarna. Låt dem bli till en rik välsignelse för våra hjärtan. Och hjälp oss, Jesus, att vara förberedda för det som du har planerat för oss, Jesus. Vi ber för dem som är här, vi ber för dem som är bortresta. Vi ber också för dem som lyssnar via livestream. Och vi ber om en underbar tid tillsammans i ordet, i ditt namn. Amen. Som sagt var, andra Timoteusbrevet är Paulus sista och därmed också väldigt personliga brev. Det skrevs ungefär år 67 efter Kristus. Och han satt fängslad i Rom för andra gången. Den första gången som Paulus satt fängslad i Rom så var det inte så farligt. Då var det en så kallad husarrest. Det vill säga, han väntade på att få träffa kejsaren. Han satt i ett hem som han hade hyrt för egna pengar. Han hade vakter, så han fick inte lämna platsen. Han evangeliserade de här soldaterna och vakterna. Han fick tillgång till material. Han skrev 4 epistlar under den tiden. Han vittnade också för soldaterna, personal där i kejsarens hem. Och det var en helt annan typ av fängelsevistelse som han hade den gången. Den här gången, när han sitter fängslad, så vet han att det är hans sista dagar. Och han väntar på att bli avrättad. Och det är så, när man blir äldre, när man är i en situation där man vet att ens dagar är räknade, så att säga, så är det naturligtvis mycket tankar som kommer, mycket känslor som kommer. Och återigen, det här brevet, andra Timoteusbrevet, som är hans sista brev, är väldigt personligt. Och han skriver det till Timoteus, som han kallar för en ung man, men i sammanhanget så är Timoteus åtminstone en bit över 40, så han är inte så jätteung precis. Men jämfört med Paulus i det sammanhanget så är han naturligtvis ung. Det finns många olika saker som det här brevet talar om. En sak är att Timoteus ska acceptera sin kallelse. Han kämpar med den, som vi alla gör givetvis. Vad är det Gud vill med mitt liv? Jag kanske vet det, men jag står emot det. Jag kanske vet det när jag är missmodig. Timoteus var uppenbarligen en person med den typen av läggning. Han blev orolig, lätt och så vidare. Och han uppmuntrar honom att vandra i den kallelse som Gud har lagt på hans liv. Han talar också om att ta itu med olika falska lärare. Personer som hade nästlat sig in i sammanhanget. och undervisade felaktiga saker som han ville att han skulle inte vara rädd för att ta itu med. Han talar också om behovet av, vikten av att träna trofasta ledare. Vid ett tillfälle så skriver han om hur han skriver egentligen om fyra generationer. Han talar om att Timoteus ska undervisa andra som i sin tur kan visa undervisa andra. Så det går från Paulus till Timoteus till nästa generation till nästa generation. Och så är det. Vi är alltid bara en generation ifrån att bli utrotade som kristna. Om inte vi för det kristna budskapet vidare, då är det slut. Det kommer inte att ske. Vi vet det, därför vi har facit i hand. Men det är väldigt allvarligt. Vi kan se det också i det lokala sammanhanget och så vidare. Att ta kallelsen på allvar. Att träna människor som kan föra de här, det här budskapet vidare. Han talar också om skriftens karaktär. Vad är skriften? Jag tror att en av de anledningarna till att människor är missmodiga i sin kristna tro, det är därför att man tror helt enkelt att Bibeln inte är Guds ord. Man tror att Bibeln är människors tankar om Gud. Liksom, massa olika människor tyckte till och tänkte om Gud. Och så har vi den här boken då som skriver om detta. Men Bibeln säger om sig själv att det är Guds uppenbarelse av sig själv till människorna. Skriven av människor till människor, använder vanligt mänskligt språk, ja. Men det är Guds inspirerat. Det är hans ord vi har i handen. Det är det som skiljer Bibeln från alla andra religiösa skrifter och från alla andra böcker och saker som finns i den här världen. Vi har Guds ord i vår hand. Och sedan talar han också slutligen om sin egen erfarenhet av sitt liv och Jesus i sitt liv. En nyckelvers i Titus, förlåt mig, i andra Timoteusbrevet är första kapitlet och den sjunde versen. Ty den ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Jag ser det som en liten, jag ser det som en nyckelvers verkligen. Därför att ty den ande, det står med stor bokstav, det är alltså den helige ande som Gud har gett oss, gör oss inte modlösa. Hur kan vi vara modlösa om Gud, universums skapare, bor i oss och har sagt att han ska vara med oss alla dagar in till tidens ände? Så utan där i finns kraften, kärleken, självbehärskningen. Och det är en vers som jag ser som nyckelvers. Nu är det inte den vi ska tala om, utan vi ska istället tala om hur Paulus talar till Timoteus. Och han använder inte mindre än 7 olika illustrationer vad en troende person är för någonting. Det var det här som fick min uppmärksamhet. Det är så intressant, det är så spännande. Han säger först och främst att den troende är ett barn. I vers 1, det här är kapitel 2 då. Sen säger han också att den troende är som en soldat i verserna 3 och 4. Sen står det att en troende är som en idrottsman i vers 5. Sen som en jordbrukare i vers 6 och en arbetare i vers 15. Som ett kärl i verserna 20 och 21. Och sedan slutligen som en tjänare i verserna 24 till 26. Så 7 olika namn på den troende. Och vad det innebär att tjäna Gud. Och då tänkte jag så här att som en liten introduktion till detta. Så vill vi också ha reda på vem vi är barn till. Och vem som är våran general i egenskap av soldat. Vem som är våran coach i egenskap av idrottsman. Vem som är markägaren i egenskap av jordbrukare. Vem det är som är chef för oss när vi är arbetare, och vem det är som fyller kärlen som vi är som troende, och vem som är vår herre, vem är det vi tjänar som tjänare i hans församling, i hans arbete. Och därför så tänkte jag titta på 7 olika namn som Bibeln har som hjälper oss att förstå vem det är vi tjänar. Och det är en vers här som jag vill läsa från, inte andra Timoteusbrevet, men Matteus evangeliets 10:e kapitel och den 24:e versen. Matteus 10, 24. En lärjunge är inte för mer än sin lärare, och en tjänare inte för mer än sin herre. Så vi ser att som lärjungar så har vi en lärare, som en tjänare så har vi en herre. Och det betyder att vi är inte över herre, det är han som är den som leder oss i allt. Så jag tänkte tala om Herrens namn denna söndag morgon. Och det första namnet vi ska kika på, det är vad som översätts i Svenska folkbibeln som jag använder. I Matteus 10:24 finns det här ordet. Och också i Johannes 11:28. Och vi kan slå upp det, Johannes 11:28. Och det är det grekiska ordet didaskalos. Och det är ett väldigt vanligt ord. Det används 59 gånger i skriften. Men Johannes 11 och 28. Det här är systrarna Marta och Maria. Och det sammanhanget är alltså hur Jesus uppväcker Lazarus från de döda. Och då hon hade sagt detta gick hon och kallade på sin syster Maria och viskade till henne: Mästaren är här och kallar på dig. Och då använder hon det här ordet didaskalos. Så hon säger inte egentligen mästare, men det översätts med mästare, utan hon säger läraren är här. Och jag tänkte på det. Idag är det väldigt vanligt att folk säger: jag jobbar som lärare, men jag är inte behörig lärare. Vissa är behöriga, andra är inte behöriga. Därför att man har inte den utbildning som man egentligen ska ha. Nu betyder inte det nödvändigtvis att jag är en duktig lärare bara för att jag har behörigheten. Det betyder heller inte att jag är en dålig lärare för att jag inte har den. Jag tror det är andra saker som avgör huruvida vi är bra lärare eller inte. Men jag tänkte på att om det är någon som är en behörig lärare, så är det Jesus Kristus. Han vet allt. Det står i andra Timoteusbrevets 4:e kapitel och den 3:e versen att det kommer en tid då det kommer att klia i människors öron. Att man samlar, det står, använder lite roligt svenskt ord, hopvis, alltså högar med lärare som man vill höra. Och vad är det som karaktäriserar de här lärarna? Jo, det är att de säger vad man vill höra. Vi vill ha någonting, vi vill att det ska vara på ett visst sätt. Ja, visst, var finns det? Jag ger mig ut på internet och säger, men den gillar jag. Den personen säger sig och den personen säger så. Jag går och besöker den kyrkan och de säger, nej men det låter inte bra. Det var 400 profeter i Israel. Och kungen hade alla de här 400 profeterna att profetera framför honom. Hur ska det gå i kriget? Det ska gå jättebra, kungen. Absolut, du kommer att krossa fienderna. Han visste att det var fel. Han visste att det var lögnaktiga profeter allihopa. Och så här, finns det inte en till? Jo, det finns en till här som heter Mika. Men han är inget bra, för han säger bara dumma saker hela tiden. Det ska gå dåligt för oss. Honom vill vi inte höra. Och på samma sätt är det. Kommer en tid när människor vill höra vad de vill. De samlar till sig lärare som passar in. Men det är det som Gud vill. Han vill att vi ska ha lärare som har Guds hjärta. Som undervisar vad han gör. Han är den enda behöriga läraren. Och han är också den som gör oss behöriga. Det har inte att göra med vilket universitet vi har gått på, eller vilken utbildning vi har, eller vilken erfarenhet vi har. Det har att göra med om vi har ett förkrossat hjärta, om vi följer hans kallelse, om vi är villiga att lyda hans ord. Då blir vi behöriga lärare. Och han är den behöriga läraren. Och det kliar mycket i människors öron. Många undrar liksom, varför kommer det inte mer människor och lyssnar på bibeltroende förkunnelse. Varför går man och lyssnar på klatschiga konserter, och inget fel med det om det är bra sådana. Men vad är det som gör att man inte vill lyssna? Jo, därför att man har någonting annat. Det kliar i öronen, man vill höra någonting annat. Man vill höra det som behagar köttet. Jag älskar att ha en pulpet som undervisar sanningen. När jag först kom till församlingen och lyssnade på pastor Stevens, liksom, det var som att liksom, det var helt fantastiskt, liksom, därför att man i sina tankar och i sitt kött så ville man liksom bara springa iväg. Det vill inte jag höra, det vill jag inte ta i tur med i mitt liv. Men liksom, det var som att liksom, den här smörjelsen runt pulpeten, liksom, det var bara som ett stort lasso som fångade in en, kom tillbaka här och lyssna igen. Nej, men det finns mycket bättre saker att höra där ute, liksom, som är mycket mer behagliga för köttet. Men det är just det som är så fantastiskt, att ha en lärare som är behörig. Och det var det som systrarna fick uppleva. Mästaren är här, men det står egentligen, läraren är här, den behörige läraren, han som vet allt. Han som skulle uppväcka deras bror efter en liten stund när de bara hade, han skulle intervjua dem lite först. Tror ni på mig? Ja, visst tror vi på dig, liksom. Ja, några ledande frågor. Och sen, när allting var klart, då ropar han, Lazarus kom ut ur graven. Han är den behörige läraren. Och så det är ett namn. Ett annat namn som används, det är ordet rabbi. Och det används 15 gånger. Vi kan titta på det i Matteus 23 och vers 8. Matteus 23, 8. Ni vet ju hur judiska lärare kallas för rabbiner. Och det kommer ju av detta ord. Ska vi se, Matteus 23, 8. Då står det så här. Men låt ingen kalla er rabbi. Till en är er mästare och ni är alla bröder. Fariserna älskade den här titeln. De ville bli kallade rabbi, lärarna. Som också är, och det här ordet egentligen, det betyder egentligen mycket fakta. Bokstavligen talat mycket fakta. Så det här var alltså människor som hade mycket fakta. Och då tänker jag genast på att i första Korinthierbrevet 8, verserna 1-2, så står det att kunskapen uppblåser, men kärleken uppbygger. Vi vet ingenting så som vi borde veta. Vi seglar in så här, vi sitter i kyrkan, rullar tummarna, tänker på någonting annat och säger, men jag har hört honom säga det där tidigare. Om jag har den inställningen, jag lär mig ingenting. Jag lär mig absolut ingenting. Och de älskar att gå omkring i fina kläder på gatorna och bli kallade rabbi. De hade memorerat skrifterna. De hade en massa kunskap ackumulerad. Men Paulus säger att den typen av kunskap som inte har blivit korsfäst, den är inte till någon nytta. Den producerar istället bara en stolthet i människornas hjärta. Utan vad det är vi är ute efter är inte kunskap, utan vishet. Jag kan ha väldigt lite kunskap, men oerhört visig. Och det är det som vi ska vara ute efter. Och det används som sagt bara ett antal gånger. Men han säger, låt ingen bland er kalla, eller ni ska inte låta er kallas rabbi i den bemärkelsen. Sök inte människors uppmärksamhet för de här sakerna. Utan låt istället honom vara läraren. Och det betyder inte att det inte finns lärare. Men vi är lärare under honom. Det är han som är behörig. Det är han som är den sanne rabbinen. Det är han som har all kunskap utan att vara uppblåst över den. Och det gör att det är vishet som han ger till våra hjärtan. Ett tredje namn som han använder, eller som används, är ordet herre. Och som översätts från grekiskans kurios. Och det här ordet används inte mindre än 722 gånger i Nya Testamentet. Så om ni någon gång studerar grekiska så lär ni stöta på det här ordet ganska tidigt. Därför att ofta så memorerar man orden från det ord som används mest gånger. Och det brukar vara och. Eller någon sån här preposition eller någonting. Och sedan går man då ända ner i botten. Så när man kommer till ord 5400, det är nämligen 5400 ord i grekiska. Och då används de bara en gång. Så att kurios kommer väldigt högt upp på den listan, därför det används 722 gånger. Men vi läser i Matteus 6:24. Matteus 6:24. Då står det så här: ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ene och älska den andra, eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Och här är ordet för herre, just det här kurios. Och han säger helt enkelt att vi kan inte ha ett delat hjärta. Det finns en herre. Det finns en Gud i himlen. Och om vi inte tjänar honom, då tjänar vi någonting annat. Och mammon är egentligen en bild av pengarnas gud, så att säga. Men det finns många andra gudar i den här världen som delar vår lojalitet. Men han säger här att ingen kan tjäna två herrar. Och i Lukas 6 och vers 46 står det: varför kallar ni mig herre, herre, när ni inte gör vad jag säger? Och ibland så debatterar man om detta, att kan vi acceptera Jesus som vår frälsare men inte som vår herre? Liksom att först blir han vår frälsare och senare blir han vår herre. Och någon säger, men det kan man inte. De som bara gör honom till frälsare och inte till herre, de är inte frälsta. Men visst kan jag acceptera honom som frälsare, men när jag accepterar honom som frälsare så blir han automatiskt också min herre. Jag kan inte dela på honom som Jesus som frälsare och Jesus som herre. Han är automatiskt min frälsare. Eller förlåt mig, min herre. Men det betyder inte att jag lyder honom. Finns det någon här som lyder Gud 100% från första början? Knappast. Så hur mycket måste jag då lyda honom? 10%, 20%, 90% och så vidare. Nej, jag kan vandra min egen väg. Det finns konsekvenser, både temporära och eviga. Men han är alltid min herre. Han är alltid min kurios. Men jag kan, trots att jag har trott på honom, ha en annan herre i mitt liv. Någonting annat som styr mig, drar mig och motiverar mig. Och han säger, ni kan inte göra det. Ni kommer att ha delat sinne. Och han säger, jag vill inte det. Utan när ni kallar mig herre, gör du också vad jag säger. Därför att det finns en välsignelse i lydnaden. Så, det fjärde namnet är översätts med ledare. Och det används bara två gånger. Men det hittade i Matteus 23 och vers 10. Och här översätts det i Svenska Folkbibeln också, eller återigen, med lärare. 23:10. Ni ska inte låta någon kalla er lärare, ty en är er lärare, Kristus. Så det är lite så här synonym, men egentligen står det, en är er ledare. Kategetes. Och i Jeremia 10:23 står det, jag vet, herre, människans väg beror inte på henne själv. Det står inte i vandrarens makt att styra sina steg. Ni vet hur vi vill vara våra egna ledare. Vi tror att vi kan allt. Vi tror att vi vet allt. Men det finns en ledare, Herren själv, som vet på vilken väg vi ska vandra. Och om vi vandrar med honom så blir vi definitivt välsignade. Ett femte namn är mästare. Epistates. Används också bara två gånger i skriften. Och vi kan titta på Lukas 8:24. Lukas 8:24. Då gick man fram, och nu ska vi ta sammanhanget här. Jesus är alltså ute i en båt tillsammans med lärjungarna. Och Jesus ligger och sover. Det blåser upp en enorm storm. Trots att de är enormt erfarna fiskare så blir de rädda. Så det var inte vilken storm som helst. De gick då fram och väckte honom och sa det: mästare, mästare, vi går under. Han vaknade och talade strängt till vinden och vågorna. De lade sig och det blev lugnt. Här är det här ordet epistates, mästare. Och det betyder bokstavligen den som lagligt äger allt. Den som lagligt äger allt. Och jag tänker på det står i Psaltaren 103 och vers 19. Att Herren har grundat sin tron i himmelen. Och hans rike råder överallt. Det finns inga omständigheter som Gud inte har kontroll över. Det finns inga stormar som Gud inte kan stilla. Det finns inga problem som Gud inte kan lösa. Frågan är bara när, var och hur. Inte frågan om. Han är mästaren. Han är den som styr överallt. Men någon säger, men om Gud verkligen styr den här världen, varför ser den ut som den gör? Den frågan är jättelätt att svara på. Frågan är bara om du vill ta till det svaret. Bibeln säger tydligt att den här världen har fallit i någon annans händer. Det vill säga Satan. Varför? Jo, därför att människan, första människan Adam och Eva, valde att vara olydiga mot Gud. I Adam fanns hela den mänskliga rasen. När Adam föll, föll alla människorna. Och så länge Gud tillåter att den här världen består, så föds människorna i synd med en syndanatur, benägna och motiverade att göra det onda. Påhejade av världens system och den fallna änglavärlden, det vill säga Satan och hans demoner. Därför ser världen ut som den gör. Det är inte Gud som har skapat den till att vara så här. Men alla de som sätter sin tro till Jesus Kristus blir frälsta och återupprättade. Betyder inte att vi är fullkomliga mönstermänniskor. Vi lever nämligen med en gammal syndanatur parallellt med vår nya natur. Och det betyder att vi är benägna att kunna göra precis samma dumheter som övriga människor gör. Men vi har ett val. Vi kan verka, vi kan leva i det nya. Vi kan vara annorlunda. Vi kan vara ett vittnesbörd för dem som finns runt omkring. Men en dag säger Gud, nu är det stopp. Och då kommer han att omforma den här världen till att bli så som den var tänkt från början. Och de som valde honom, som vi sjöng i sången, under den här tiden, de kommer att vara med honom och regera med honom. Så han är mästaren. Han har låtit den här världen på grund av människans olydnad falla i Satans händer. Det var spelreglerna. Men Satan kan inte göra någonting utan Guds tillåtelse. Som Luther sa, djävulen är Guds djävul. Det vill säga, han har ingen makt överhuvudtaget utom den som Gud har tillmätt honom. Bara för en tid och bara för att pröva en fallen värld. Ingenting annat. Han är en besegrad fiende som vi inte ska anta utmaningen mot naturligt. Där har vi inte en chans. Men i Kristus är vi dolda i Kolosserbrevet 3:3. Och han kan inte nå oss. Han kan inte förstöra oss. Vi är redan segrare. I 1 Johannes 5:4 står det att vi är segrare på grund av vår tro. Alla de som har satt sin tro på Herren Jesus Kristus är tagna ut ur denna världens system. Placerade i Jesus Kristus. Sittande i det himmelska. Med honom på faderns högra sida. Det är vår ställning. Satan kan inte göra ett smack åt det. Men i vår erfarenhet, i köttet, i det mänskliga, så lever vi 70, 80, 90, 100 år eller vad det nu blir på den här jorden. Och där är det en kamp. Därför som ett av de här namnen som vi kommer att tala om är soldat. En soldat som kämpar. Men det var mästaren. Så det finns ingenting som inte han har kontroll över, inklusive den här fruktansvärda vinden som uppstod på Genesarets sjö med lärjungarna, som förmodligen hade ett demoniskt ursprung av kontexten att döma. Sjätte namnet som också översätts med herre. Vi hade ju det tidigare här. Men i andra Timoteus 2:21, och nu är vi tillbaka här i andra Timoteus, där vi också kommer att tala om eller tala från några gånger framöver. Andra Timoteus 2:21. Och då står det så här att, okej, vi läser från vers 20. Men i ett stort hus, det vill säga i Herrens hushåll, finns det kärl, inte bara av guld och silver, utan också kärl av trä och lera. Några till heder, andra till vanheder. Den som därför renar sig och håller sig borta från dessa blir ett kärl till heder, helgat, användbart för sin herre och förberett för allt gott arbete. Vi ska titta på det här senare. Men här är det ordet dispotes som används. Och ni vet, vi har också ett ord i svenskan som är en dispot. Det vill säga, vi använder det som ett namn för en diktator. Så talar man om välvilliga diktatorer. Alltså människor som styr enväldigt men ändå är snälla och trevliga och gör gott för folket. De flesta är inte det. Men det är det här ordet som man tar det ifrån. Men det betyder någon som utövar obegränsad makt. Någon som utövar obegränsad makt. Och säger man, varför ska Gud ha all makten? Liksom, är det inte bra att Satan har lite makt också? Och människorna har lite makt också? Och änglarna? Och kan han inte liksom vara lite demokratisk? Varför ska han vara så despotaktig? Ja, därför att han är universums skapare. Det tycker jag är ett bra argument för att han inte behöver tänka i våra banor. Han är fullkomlig, han är perfekt, han är kärleksfull. Behöver inte oroas för det. Han talar här om den troendes relation med Herren i vår tjänarroll. Vi är som tjänare och säger, men det är något fult, det är något dåligt liksom att vara tjänare. Tala inte om sådana saker. Att någon skulle vara under någon annan och så vidare. Men vet ni, vart vi än går i den här världen, om vi inte lär oss att ödmjuka oss, om vi inte lär oss att det finns en auktoritet redan från början i våra liv, så kommer vi att få rejäla problem senare. För förr eller senare så springer vi rakt in i någonting som gör att det blir tufft och svårt. Så han är vår herre. Han som har auktoritet över våra liv. Och Gud är underbar. Vi är i en tjänarroll, ja. Men det är en underbar tjänarroll vi har. Därför att vi tjänar honom som har den obegränsade makten. Han har makt över vinden. Han har makt över omständigheterna. Han har makt över liv och död. Han har makt över allting. När vi är i honom, då vet vi också att vi är segrare. Och vi vill tjäna honom. Därför att allt som han säger, allt som han befaller, allt som han begär, det är för vårt bästa. Han sänder oss aldrig in i någonting som inte skulle vara för vårt bästa. Det kanske inte tycks vara så, för jag har en annan bedömning av vad som är rätt och fel och bra och dåligt och så vidare. Men det är alltid det bästa som Gud har för oss. Och det sista namnet som vi ska tala om här, det översätts med husets herre. Och då är det inte dispotes utan oikodispotes. Oiko betyder hus eller hem. Så det vill säga herre över ett hem. Och det här ordet används 12 gånger. Dispotes användes 10 gånger. Oikodispotes används 12 gånger. Och i Lukas 13, vers 25, så står det: när husets herre, där har vi namnet, har stigit upp och stängt porten och ni står utanför och bultar och säger herre, herre, öppna för oss. Då ska han svara, jag vet inte varifrån ni är. Nu läste vi det lite grann ur ett sammanhang här, men det är det här ordet som används om honom. Och han är herre över hela Guds hus. Det vill säga, Gud skapade Adam för att regera den här världen med sin fru Eva vid sin sida. Adam valde bort Gud, synden kom in i världen
föll i Satans händer. Men Jesus kallas den andra Adam. Han köper tillbaks äganderätten till den här världen. Och han kommer att regera denna värld med sin hustru, som inte heter Eva utan heter församlingen. Och det vill säga, han är en bild av Adam som sålde denna värld. Jesus köper den tillbaka och återupprättar den. Och han är redan nu husets herre i den bemärkelsen att fadern har anförtrott allt åt honom. Och då säger jag, men vadå då? Han är ju andra personen i treenigheten. Det är väl inte så liksom en gud, en person i gudomen överlåter någonting till en annan person i gudomen. Det är lite mer än så. Det är Jesus Kristus inkarnerad, det vill säga att han blev en människa i Jesus Kristus. Gud, den andra personen i treenigheten, blev en människa genom Jesus Kristus. Den människan är upphöjd över alla andra namn. Det är hans mänsklighet som han har blivit upphöjd över alla änglar och furstar och allt som finns skapat i denna värld. Och i egenskap av denna inkarnerade människa sitter han på faderns högra sida och är mästaren, eller husets herre rättare sagt. Och jag tänker på hur han är huvudet för sin församling. Står det i Efesierbrevet 1, verserna 20-23. Han är huvudet för sin församling. Det vill säga, han har allt under kontroll. Det är han som vi vänder oss till. Och i Hebreerbrevet 3:5 står det om Mose att han var betrodd i hela Guds hus som en tjänare. Och så står det om honom att han var bara en tjänare i huset, men Jesus Kristus är den som har byggt huset. Det är han som bygger församlingen. Det är han som har all auktoriteten. Han är husets herre. Vilken fantastisk förmån att få tjäna i hans hus. Jag älskar den här titeln eller namnet Guds hus. Egentligen är Guds hus vad som helst, därför att där vi samlas som troende, där är Guds hus. Vi är hans tempel, står det i Nya Testamentet. Vi behöver inte en byggnad i den bemärkelsen. Men när det regnar behöver vi en byggnad. Och när det är kallt behöver vi en byggnad. Och när det är för varmt behöver vi en byggnad. Och för att vi liksom ska inte bli störda av omgivningen, så behöver vi en byggnad. Men det är ingenting som säger att en byggnad gjord av människor är någonting som gör att nu är ni en riktig kyrka. För nu har ni en riktig kyrka, eller en riktig byggnad. En byggnad är ingenting, men han talar om husets herre, oikodispotes, det vill säga han som styr över allt. Han styr över församlingen. Vi tillhör honom. Och Mose var betrodd i hela hans hus. Jag vet inte, när jag jobbar på olika arbetsplatser och sådär, ibland får man en nyckel. Och sen går man omkring med den här nyckeln och så visar det sig att, jag vet att en person här inne vet om det här väldigt mycket, för jag har varit med den personen. Och kommer man någonstans och sen står det, nej, det hade jag inte behörighet. Liksom, den dörren fick jag inte komma in genom. Så går man vidare. Ah, det hade jag behörighet, där kom jag in. Men tänk att Mose hade en nyckel som gick överallt. Och vi har samma nyckel. När vi underordnar oss oikodispotes, han som är husets herre, då har vi fri tillgång till allt det som tillhör honom. Och även då vi lever i en fallen värld och som begränsar oss på så många olika sätt, så redan nu så har vi en huvudnyckel. Och via den huvudnyckeln så vet vi att genom lydnad så öppnas alla dörrar. Varför har jag nu gett i de här 7 olika namnen? Jo, för att vi ska veta vilken herre och Gud det är vi tjänar. Han är den behörige läraren. Han är den enda rabbinen. Han är herre över allting. Han är en ledare värd att följa. Han är en mästare som kontrollerar alla omständigheterna. Och han är herre över allting. Och framför allt över sitt eget hus. Det vill säga församlingen. Och det som han nu skapar i denna tid. Som vi tillsammans med honom nu ska regera över i framtiden. Så det är då som vi kan förstå vad det innebär att vara ett barn till Herren. Det är då vi förstår vad det innebär att vara en soldat. Vad det innebär att vara en idrottsman, en jordbrukare, en arbetare, ett kärl eller en tjänare. Det är då vi förstår det. Och det är fantastiska tankar. Hela den här boken, Andra Timoteus, den andas förkrosselse. Paulus hade rest runt i förmodligen 30-40 år någonting. Ni vet vad han gick igenom. Timoteus stod honom närmare än någon annan, som jag kan se det och förstå det i skriften. Han kallar honom för sin son i tro. Och han skriver nu ett sista brev där han sitter fängslad någonstans nere i en mörk källarhåla och väntar på sin avrättning. Och där ger han alla de här 7 olika namnen till Timoteus. Vad det innebär att vara en troende. Och det vi ska tala om nu de närmaste gångerna. Men för att förstå detta så behöver vi också förstå vad Herrens namn innebär. Och det har vi gjort nu. Herre, vi ber att du välsignar de här tankarna för våra hjärtan. Tack Jesus för att du är allt detta och mycket mer. Vi bara skrapar lite på ytan. Men vilken förmån att få tjäna dig. Att få gå fritt i ditt hus. Att få lyda dig, Herre. Tack att du kan stilla stormar, Herre. Tack att du kan ge oss allting. Låt oss inte ha delade hjärtan. Låt oss inte tjäna en annan Herre. Vad det än må vara, Jesus. Vi ber bara att du välsignar de här tankarna till våra hjärtan. Just i denna stund, Herre. Och välsignar de kommande predikningarna från Andra Timoteus. Vi ber dessa ting, Herre, i ditt namn. Amen.